Channels og av Den kirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til Bibelstudium. Dette er den syvende gangen vi skal samtale om skapelsen og det som skjedde rundt skapelsen og konsekvensene av det. Og jeg er veldig glad for at jeg har med meg de samme i studio også i dag som har vært med tidligere. To hyggelige unge damer, skal vi si det, fra Mattesand Misjonsskole. Frida, som sitter nærmest meg, og Isabella. Og så har jeg med også en god gammel, jeg må jo si gammel da, for han har jo vært i tjeneste i ganske mange år, kollega Finn Myklebust, som er pastor i en Østfoldmenighet i Norge, altså i Moss. Og selv så er jeg pastor i tre menigheter i Østfoldfylket i Norge. Vi vil begynne med en bønn, fordi det er så viktig når vi skal se på et tema som ikke er så helt enkelt, at vi søker Gud om hjelp først. Så la oss be en bønn sammen. Far i himmelen, vi takker deg for at vi kan studere ditt ord sammen, og vi takker deg også fordi at du kan hjelpe oss i studiet, slik at vi kan se ting tydelig og klart, slik som du ønsker vi skal forstå det. Og vi ber om din hjelp derfor, i Jesu navn. Amen. Litt repetisjon nå til å begynne med i dag. Vi har jo tidligere snakket om syndefallet, og hva skjedde da mennesket falt i synd? Altså, Gud hadde skapt noe som var såre godt, står det i teksten. Men så skjedde det noe som dessverre kom til å få nok så tragiske følger. Hva var det? Finn, har du gjort deg opp tanker rundt det?
Masse tanker om det der.
Ja.
Altså, det som var såre godt var mennesket. Og det fine er at når Gud ble begeistret når Adam ble skapt, og Adam ble litt deprimert når han så at alle dyrene var to og to, og så la Gud ham falle i søvn, og så ser du Adams begeistring for noe som var såre godt når han så Eva. Og jeg hadde en nynorsk bibel en gang, og jeg synes det var så festlig det som står der. Når Adam våkner, så sier han, dette er da beina, mine bein og kjøt av mitt kjøt, og skal kalles kjerring av de hun teker av en kar. Jeg synes det er så flott, for dette er faktisk den første poesi du finner i Bibelen. Og så kommer da kontrasten i det tredje kapittel, hvor Adam og Eva sitter og gjemmer seg bak en busk, og de tør ikke å være seg selv. Og så ser vi konsekvensen av synd, som vi kaller det, som kom inn i verden, at når Adam blir spurt hva det du har gjort, så sier han, kvinne du ga meg. Og så spør han Eva, hva har du gjort? Så begynner hun også å skylde på Gud og på slangen og alt det her. Slik at det som gjør mest inntrykk på meg når det gjelder konsekvensene av syndefallet, som vi kaller det, det er faktisk at mennesket ikke er begeistret lenger. De begynner å skylde på og sette merkelapper på andre. Og siden har vi mennesker drevet på med det der. Og så har du dette med forbannelser som kommer over jorden og over verden i det hele tatt. Og hvis du skrur på Dagsrevyen, så ser du at det her er sant den dag i dag.
Hva kan vi si om dette med forbannelsen? Har en av dere jenter gjort dere opp tanker om det? Altså, hva kom forbannelsen av? For forbannelsen må jo ha en årsak.
Man får inte blanda ihop med att tänka att det bara är en makt, att det bara är Gud som står bakom det. För Gud, han är kärlek allt igenom, så man får inte misstolka och tänka att allting kommer från honom. Det finns ju även en fiende som går runt här på jorden. Och
så du menar att det är fienden som står bak förbannelsen?
Ja, själva skadegörelsen av förbannelsen. Så
jorden är på en måte skadet på grund av den förbannelsen som kom över både jord och människor. Och det har väldigt allvarliga konsekvenser för oss människor.
Mm.
Men det är ju många som tror att den förbannelse som kom över Adam då, han är den första som får förbannelse över sig, att han skulle arbeta och svetta och stå i och så vidare. Men det var ju en konsekvens av att han förlot livgivaren. Att han gick bort från en som var kärlig och god. Och så valde han att höra på en annan och det blev konsekvenser av det. Och jag tror att förbannelse är en konsekvens av att Gud inte får utöva den inflytelse som man egentligen hade lyst till och hade tänkt från begynnelsen.
Men vi har inte nämnt någon namn på han som står bak förbannelsen. Vi bara antyder att det var en, ikke sant, som förorsakade den förbannelse som människan har lidit under siden. Hvis vi ska ge han namn, vilket namn ska vi ge han?
Satan.
Akkurat.
Slangen, Satan, djävulen och Satan är ord som går igen i hela skriften.
Jag är lika personlig att snacka något särskilt om Satan. Jag syns inte det är det viktigaste tema, men också viktigt att se i ögonen att det finns en slik makt som Satan representerar. Om vi bara ställer det enkla frågan, hvor stark är han? Hvor mäktig är Satan? Isabella, har du gjort dig om tankar om det?
Han är någon man inte får undervärdera. Jag har faktiskt en text här som beskriver vad han gör här på jorden. Och inte bara på jorden, för vi tänker oftast att går alltid fysiskt runt omkring oss.
Ja.
Men det finns också att det står i andra Efesierbrevet, eller Efesierbrevet, kapitel 2, vers 2. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnads människor. Och då tänker jag det här, luftens rike. Vi tänker ofta Satan på jorden. Men här står det att han är i luftens rike, den atmosfär vi vet att han är osynlig runt omkring oss på det sättet också.
Och så står det också furste. Det berättar ju en del om vem han är och den makt han besitter. Så det är ingen vem som helst. Nej. Som har kommit till jorden och förorsakat stora ödeläggelser. Men i detta här så har Gud väldigt lätt för att försvinna. Alltså man kan bli så upphängt i allt det som är ödelagt. Alltså vi ser som i ett spegel, inte sant? Alltså hur ska vi få Gud fram i allt det som är förorsakat av ödeläggelser efter att skaparverket var fullfört? Det syns jag är väldigt viktigt. Alltså försvinner Gud helt, blir han helt borta. Det vi ser runt omkring på jorden. Alltså vilket förhåll har Gud till det idag? Finn, du är pastor. Det vill jag tro har upptatt dig en del.
Självklart. Inte bara för det jag är pastor, men för det jag är människa.
Okej.
Okay. Och alltså hvis du ser på hur Gud hade tänkt det. Jag är faktiskt en av dem som läser skapelseberättningen, även om det i vår moderna värld inte är så väldigt intressant att läsa. Så upplever jag det väldigt intressant, för där finner du hur Gud hade tänkt. Och så ser du på världen idag, konsekvensen det har haft över oss som människor. Och så ser du konsekvensen över det har haft på miljöet vårt och jorden och i det hela taget. Och för exempel psalme 50 är ju väldigt upptatt av att beskriva hur dyrene har fått det, och i det 12:e vers om vad jorden är fyllt av och så vidare. Slik att varje dag så blir jag minnet på att det är ju inte sånt det borde vara. Och ved att läsa skapelsberättningen och de sista tingen i Bibeln, i Uppenbarelsens bok, så finner du igen vad Gud har tänkt att göra något med det. Så Gud är inte en passiv tillskuer. Men
har Gud ett ägarförhåll fortsatt till det som befinner sig på en jord som till dels är vansirigt?
Ja, du ser när barn leker med byggeklosser och den ena får det till, så är det kanske en annan unge som river ner den andra får det till. Och i mitt sinne så är kampen mellan det goda och det onda att Gud lagar något ideellt och så har han en motståndare som ödelägger det han håller på bara för att plaga. Och då är det ofta, alltså själv ateisten går ut och skyller på Gud när det sker något förfärligt i världen. Vi måste alltid ha någon att skylla på, och där kommer vi tillbaka till det jag sa i sted, att efter att människan fallit i synd, det första människan gör överfor varandra är ju en kärlighetserklaring, en fantastisk poesi, ikke sant? Och så det nästa är att nej, det var hon som var skyldig, han som var skyldig och så vidare. Och lägg märke till att i Fader vår så står det inte förlåt oss vår synd, men skyld. Det är mycket lättare att erkänna att man har gjort något galt än att bära på skyld. Jag vill säga att skyld är något av det vanskligaste att hantera, och därför är jag så glad att vår Herre säger att vi kan få hjälp också till skyld och skyldfølelse, för det är fæle grejer.
Vi snackar om ett väldigt aktuellt teologiskt tema. Och vi har ett tillbud till alla som ser på detta programmet, och tillbudet består i ett blad som heter Tidens tale. Detta kan man få ett prövexemplar av hvis man har lust till det, och där ringer man 88 00 00 77. Det kostar ingenting, så bara slå på tråden så får du tillsänt ett prövexemplar av detta aktuella bladet Tidens tale ganska snart. Så Gud, Finn, är fortsatt i aktivitet. Det syns att vara din overbevisning.
Han kan väl inte låta vara.
Nej.
Men det är många som inte förstår att när Gud ska bevega sig i en världen som inte är sånt som han hade tänkt den skulle vara, så har Gud också problem. Synd har inte bara konsekvenser av människor. Den som har bara störst konsekvens av synd är Gud.
Men hvis vi nå ser runt omkring oss, Isabella, du kommer ju ifrån vårt kära naboland Sverige, och där är det ju mycket vackert. Mm. I detta land i Norge är det mycket vackert. Vad kan vi se si att naturen uppenbarar om Gud?
Det jag kan säga idag är att det inte som det, jag kan tänka mig att skapelsen i början var mer perfekt. Det var perfektion. Och vad vi ser i naturen idag kan inte reflektera vad som fanns då. Och man säger ofta att Gud ska uppenbara sig i naturen. Vi ska se Gud och hans kärlek i naturen. Men många gånger tänker man att det finns katastrofer, jordbävningar och allt detta som motbevisar det. Och slutsatsen blir att människor drar att Gud är inte kärlek på det sättet.
Så det är problem med naturen?
Mm.
För när vi snackar om en god Gud så syns naturen och si något annat.
Precis.
Till tider på grund av allt det som sker, och du nämnde någon av de naturkatastrofer som mänskligheten upplever. Hur löser vi egentligen det problemet där? Med att Gud är fortsatt här i sitt skaparverk, men så är skaparverket vansirigt. Och vi går till naturen och vi hoppas att där vill vi få öje på Gud. Men så får vi inte det på grund av att det sker så mycket rart, ikke sant? Så mycket destruktivt, så mycket som skapar sorg och eländighet bland oss människor.
Lösningar har vi väl inte, men vi vet en som har lösningar.
Ja.
Och så är det att betrakta verkligheten med andra ögon än de du bara ser med. Och då är det ju, vi har det som heter hopp, ikke sant? Alltså vi ser en annan verklighet när vi ser livet vårt genom Gud och genom Jesus, så trenger ikke du bara bli deprimerad, för det är massa lyspunkter inemellan. Jag är en kristen på grund av det.
Vi måste ju kunna se att selv om vi har Guds ord och vi har många goda förklaringar på ting i Guds ord, så har vi inte förklaring på allt och vi kan inte förstå allt. Men vetenskapen idag synes ju att kunna se att det mesta kan förklaras rent vetenskapligt.
Mm.
Hur ska vi förhålla oss till det?
Ja, vi människor, vi har ju idag ganska mycket kunskap och vetenskap om det ena och det andra och så, men den här kunskapen och den vetenskapen vi har, det är egentligen inte någonting som imponerar på Gud. Det finns en text i första Korinthierbrevet 1:21 där det står: Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Så än fast Gud har uppenbarat sin vishet eller kärlek runt om i naturen, så är det som att vi förstår det inte. Men vi har en massa annan kunskap. Men den här vetenskapen om hur naturen funkar och så, det är inte det som är det viktigaste. Den viktigaste kunskapen är kunskapen om frälsningen och ta det till sig. Så.
Ja, det är gott att höra dig säga det. Du som är ett ungt människa, Frida. Alltså vi må ju inse att vetenskapen har ju uppenbart många väsentliga ting, ikke sant, som har betydning för oss i livet vårt. Så att avvisa vetenskapliga fakta, nej, det vill vara väldigt uheldig. Men ska vi bekänt med Gud, så må vi gå till andra kilder än till vetenskapen. Selv om teologi också på en måte är en vetenskap, ikke sant, i dag. Gud, han åpenbares definitivt klarest i ordet. Og ikke i naturen, selv om enkelte gjerne vil ut i naturen og finne Gud, så har du alle motsigelsene i naturen, som gjør det vanskelig og faktisk gjør det umulig å finne Gud fullt ut der. Så vi må hele tiden...
Altså det forstår ikke at du sier, Terje Førni.
Okay.
Du sier at det er vanskelig, men det Guds ord forteller meg, det er at det var noe ideelt, og så ble det ødelagt. Og det er jo det du ser i naturen, det bekrefter jo bare det som er skrevet i Guds ord.
Ja,
at du finner begge deler. Og så spørs det, hva fokuserer du på?
Hvis du skal ut i naturen og finne Gud, så vil du ikke klare å få et fullstendig bilde av Gud i naturen.
Ja, jeg tror du må ha han med deg der, og så kommer det an på. Hvis du har han med deg, så ser du han, og hvis ikke du har han med deg, så ser du bare den ene siden av
seg. Men jeg har møtt mennesker i mitt liv som har vært veldig opptatt av en ting, og det er de må være ute i naturen hvis de skal se Gud og finne Gud. Mm. Men som vi har slått fast, altså, det er veldig mange motsigelser i naturen. Mm. Og da må man prøve å finne en løsning eventuelt på de motsigelsene. Og sitte igjen da med et relativt rent bilde av Gud, hvis det er mulig, som da naturen kan gi oss. Selv om naturen ikke er en fullstendig åpenbaring av Gud, så kan vi allikevel si at det som Gud har skapt, det viser ganske mye av hvem Gud er. Og der har vi jo for eksempel en salme. Salmisten er jo veldig opptatt av å fortelle oss om Gud. David og de andre salmistene vil gjerne vise oss hvem Gud er. Hva finner vi om Gud i for eksempel salme 8, som er en veldig sentral salme i denne sammenhengen? Jeg synes vi skal lese litt fra den salmen, fordi den forteller oss så mye om Gud.
Skal vi lese?
Ja, hvis du, men ta det skritt for skritt, Finn.
Ja,
sånn at vi får poengtert ting om Gud, slik som salmisten ser det i salme 8.
Ja, jeg leser det. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn over hele jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. Ok? Jeg kan si amen til det. At når jeg går ut, så ser jeg Herrens prakt. Når jeg ser stjernen og alt det der, når jeg kommer litt nært stjernen og ser hvor øde og tomt det er på Mars, så forteller det meg noe annet. Men det jeg ser, som beskriver seg, som David ser, forteller meg noe fantastisk. Og så kommer noe som er mitt hjerte nær. Av småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn. Altså, vi som ser på nyheter, når man blir eldre, vet du, Terje, så begynner man å se mer på nyheter enn andre ting. Ikke bare en gang, men gang på gang, som det heter på din dialekt. Og det som, når noen skal gjøre inntrykk på oss, så er det å se barn lider. Og så er det at det faktisk som åpenbar mest av hvordan Gud er, det er å se hvordan mødre og fedre tar imot spedbarn, altså. Og hvor begeistret vi blir. Og når jeg taler, for eksempel, så holder jeg frem et barn i salen. Og så er det at alle smiler, alle blir glad. Og slik at noe som rører meg, det er barn. Og jeg er så glad at det står her i salmen, jeg. Og så kommer det jo om alt det andre, stjerne og månen videre nedover. Og så mennesket at han gjort han lite ringere enn Gud, altså jeg tror det har vært en akselerering der i det siste. Og så kommer det til med husdyr og alt. Altså, jeg elsker jo å se på dyr. Og for meg forteller det masse. Jeg er voksen mann, men når jeg kommer til himmelen, altså dette å klappe løver er vesentlig for meg i det hele tatt. Jeg har faktisk gjort det her i denne verden også. Jeg likte det. Så vi som er litt følelsesmennesker, vi går ikke bare på viten, men vi går på opplevelser. Og det som beskrives i Salme 8 er faktisk opplevelser av Gud, og ikke bare fakta.
Et sentralt ord i den salmen er jo ord omsorg. Hvordan opplever dere omsorg? Sånn til daglig, fra Guds side. Som en demonstrasjon på at Gud virkelig er til.
Ofte kan det jo være så at man er litt blind for det. Man er van å ha liksom gode venner bredvid og andre mennesker som støtter en, men at man ikke liksom er åpen for virkelig å se hvor mye Gud bryr seg om en.
Bare å våkne på morgenen er jo en jättestor velsignelse.
Okay.
Og det er jo omsorg. Og at ha det så bra som vi har det her i dessa länder er jo omsorg.
Ja. Så man kan si at det som salmisten beskriver i Salme 8, det er noe som vi kan oppleve hver dag. Og som da for oss gjør oss veldig sikre på at Gud er til. Og at til tross for at en god del av skaperverket er vansiret, så er Gud allikevel her i denne verden og har omsorg for den og omsorg for oss som bor her.
Du finner det du leter etter.
Ja. Hva tenker du på da?
Nei, altså hvis jeg leter etter feil hos deg, så finner jeg det. Men hvis jeg leter etter en god venn av meg, så finner jeg han. Og du ser, når det er godt og det er ondt, altså leter du etter det gode, så finner du fantastisk mye godt. Og leter du etter det onde, så finner du det. Og så spørs det, hva vil du ha?
Ja, men allikevel så ser vi som i et speil. Det er jo det som er titlen på programmet her i dag. Hvordan skal vi forstå det, Finn?
Det kommer an på hva du setter foran speilet, ikke sant? Mm. Altså hvis jeg greier meg og barberer meg, så blir jeg kanskje litt bedre humør enn om jeg ser ut som et uhyre når jeg våkner om morgenen. Altså, hva setter du foran speilet?
Ja.
Jeg vet ikke om du har det sånn.
Ja, vi ser veldig annerledes ut om morgenen alle sammen når vi ser oss i speil. Men altså, så det vi kan si om Gud er at Gud er ikke borte. Altså, det er fortsatt klare tegn på at Gud er til, og at Gud er her, og at Gud er til stede i våre liv. Så det at Gud skapte noe som var såret godt, Finn har nevnt uttrykket, jeg også har nevnt uttrykket, han skapte noe som var fullkomment, så kom der en fiende inn og ødela, og vansiret det, slik at det ikke er fullt ut, som det en gang var. Men allikevel, så er det nok til at vi kan si at Gud er til, og Gud er god, og Gud er kjærlig, og Gud er full av omsorg. Og kanskje høydepunktet i Bibelens beskrivelse av Guds omsorg, det finner vi jo, og Guds kjærlighet da, det finner vi jo i det som skjedde på korset. Fordi et sterkere uttrykk for kjærlighet enn det Jesus gjorde og viste på korset, det finner man ikke noe sted. Så ja, vi ser som i et speil, men samtidig så ser vi også Gud rundt omkring oss. Hva gjør det med dere å ha den vissheten og den sikkerheten? Gjør det noe med dere?
Håp, glede.
Ja, de er glede, de er håp. Hva gjør det med pastoren da?
Jeg tør å stå opp neste dag og møte virkeligheten.
Ja, og det er jo det vi trenger å gjøre alle sammen. Vi trenger å møte virkeligheten. Men la oss ta Gud med i betraktningen. Det at det har vært en skapelse, og det at Gud er skaperen, gjør at vi alltid må ta han med i våre betraktninger. Det er særdeles viktig. Så takk skal dere ha for deltakelsen i dag. Vi fortsetter studiet vårt neste uke.
Takk likeså.